Hej och välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan Falun. Jag heter Frans Kempe och kommer leda den här gudstjänsten. Idag kommer vi ha predikan av Mikael Ollars och Malte Johansson kommer leda oss några sånger. Hjärtligt välkommen du som ser på det här programmet. Vi kommer börja gudstjänsten med att be. Så tack Herre för att du är samma idag som du var igår och kommer vara i all evighet, Herre. Vi vill tacka dig för vem du är och jag vill att du inbjuder att komma och möta oss idag, Herre. Låt oss få höra från dig i den sången, genom musiken och genom predikan, Herre. Kom och tala till oss. Låt den helige ande få möta oss där var vi är, i hemmet, där vi är utomhus, var vi än befinner oss, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Så tänkte jag ta en sång ifrån, som är ett vittnesbörd ifrån min barndomstid, som är länge, länge sedan. Men så här var det. Min barndomstid är förbi, men jag kan ej låta bli att tänka på min barndoms ljusa dagar. Fastän det har svunnit några år och tiden aldrig stilla står, så minns jag allting som det var igår. Jag minns så väl min mor och far och hur lycklig jämt jag var när far tog fram sin bibel och han läste. Hur han läste om och om igen om Gud som bor i himmelen. Ja, jag minns tiden som den var igår. Och jag minns när mor mig lärde bedja, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten, liten är. Min barndomstid var lycklig, för i centrum där stod Gud, och jag fick tidigt lära mig att be till honom. Han har hört de böner jag har bett, och han alltid till mitt bästa sett. Och jag tror på Gud sen länge, länge sen. Och jag minns när mor mig lärde bedja, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten, liten är. Ja, jag minns när mor mig lärde bedja, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten, liten är. Se till mig som liten, liten är.
Ja, hej. Mikael Ollars heter jag och jag har tillhört den här församlingen förut, för ganska många år sedan, och kommit tillbaks nu. Och det är ett privilegium för mig att stå här idag. Det känns riktigt roligt faktiskt att få dela med mig av Guds ord till dig. Och jag tänker lite på det här som Malte här har sjungit om när han sjöng om våren. Tänk hur det är ändå att våren den kommer. Vintern har varit och kanske varit mycket köldmässig och det har varit kallt och så vidare. Men så kommer det en vår till sist och det blommar och det spirar och vi får liksom uppleva de här dofterna. Tänk vad underbart skönt. Och tänk att livet är så starkt, hörni, att till och med om det ligger asfalt på vägen så finns det en sån sprängkraft i växter att de kan ta sig genom asfalten. Det tycker jag är helt otroligt. Och det finns ju faktiskt en parallell man kan dra här med livet i Gud. Att vi är så beroende av Guds liv och att det finns en sån sprängkraft i det livet, hörni. En lite närmare presentation av mig då. Jag heter alltså Mikael och min familj. Det är liksom en underbar grej också att få ha en familj. Och även har du inte någon familj så vill Gud ändå ta och komma med sitt liv till dig. Det är det viktiga. Sitt liv som han vill bara låta flöda in i ditt liv. Det är så här. Temat för idag, eller det som man kan kalla det här som jag vill dela med mig av idag. Det är låt oss tillsammans bygga Guds rike. Och Guds rike. Ja, Jesus talar ju väldigt mycket om Guds rike, hörni. Han liknade vid mycket. Han liknade vid en deg som man lägger in lite jäst i och så expanderar den här degen. Och det är kanske en liten deg eller liten jästbit från början. Men så expanderar det här för att det finns ett sånt liv i jästen faktiskt som förvandlar den här degen då. På tal om liv då. Så låt oss tillsammans bygga Guds rike. Ja, Jesus talar också om Guds rike som en skatt, hörrni, som finns i en åker. Och man är villig när man liksom får reda på den här skatten att liksom sälja allt för att köpa den här åkern. För att det finns ett sånt värde i Guds rike. Att få etablera kontakt med Gud och få känna att där finns livet, hörrni. Det verkliga och sanna livet. Och jag har tänkt på en sång här av Roland Utbult. Och den går så här. Jag ska inte sjunga nu för er, men det vill inte min fru tro. Men hon känner mig. Men i alla fall så här. Det finns en källa, en underbar källa som vi fått. Den källan är ren och djup och sann. Ett levande vatten strömmar fram. Helig ande som fyller oss med sanning och med ljus. Helig ande som fyller oss nu. Och det här med källa, livets källa. Ja, det är ju någonting som är jätteviktigt för att kunna bygga Guds rike. Att vi har en relation med Gud, naturligtvis. Det är ju nummer ett. Och Jesus visar också det här i sin bön som han säger. När lärjungarna kommer fram och frågar så här, lär oss att be. Vad säger Jesus? Fader vår som är i himmelen. Det börjar med en relation. En faders relation, hörrni. Det är det viktigaste. Att vi får kalla Gud vår far. Och det är något så stort. Och då vet ni att då kan man ha olika erfarenheter av en faders relation. Som kanske en dålig faders relation. Men det här är den bästa som finns. Det är liksom top notch, som man brukar säga. En far som bryr sig om. Du kan komma i alla situationer till honom. Det finns ingen situation som är för liten. Det finns ingen situation som är för stor. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Det talar om att han är helig. Och vad betyder det att Gud är helig? Och han är avskilt från allt ont. Och det är en viktig egenskap hos Gud. Att han är avskild från allt ont. Hörrni. Och det är så här. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet 11:33 här. Då måste jag ha mina glasögon. Jag letar efter de här glasögonen här. De satt på huvudet. Så att jag får hoppas att jag hittar de här varenda gång. Jag ska läsa. Hörrni. Då står det så här. I Romarbrevet 11:33. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom någon som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Och vad säger det här? Jo, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Och att vi har ett sånt djup här. Och Gud, han äger ju all kunskap. Och han ser ju saker som inte vi ser. Och vi kan vara i situationer. Han ser människors tankeliv. Han ser vad som döljer sig i människor. Och han kan uppenbara det för oss. Göra det synligt för oss. Och han kan också tala till oss. Han vill tala till oss i vardagen. Och jag tänker särskilt på en situation då jag skulle åka iväg. Jag ska inte säga var det var någonstans här för att inte utlämna någon familj. Men jag skulle åka iväg till ett ställe och då fick jag en tanke. Ja, men du ska ta och köpa lite godis. Ja, ni vet hur man tänker. Köpa godis till 2 stycken pojkar i den här familjen. Ja, ska jag göra det liksom? Ja, så dividerar man lite och sen... var lite osäker. Men så kommer den där tanken tillbaka. Du ska göra det här. Så jag stannar bilen, hoppar ut. Går in på affären. Och plockar åt mig 2 stycken små godispåsar där. Och fyller dem med godis. Lite slarvigt så här liksom. Men ändå, ja, ungefär lika ska det väl vara. Så då. Så de inte blir avundsjuka på varandra, de här pojkarna. Och sen kommer jag till kassan. Och lägger på dem här då. Och då, när de går på bandet där, då skrattar kassörskan till lite. Och så säger hon så här, men vad lustigt. De här godispåsarna väger precis lika mycket. Och jag känner, men det här är ju ett under liksom. För jag har ju inte tagit liksom så här och sett till att det skulle vara precis lika godissorter i varje påse. Utan ungefär bara. Och så kommer jag hem till den här familjen. Och så lämnar jag över dem här till mamman och pappan. Barnen var inte hemma då. Och så berättar jag det här. De vägde precis lika mycket, de här godispåsarna. Och så sa jag så här. Och det bara kom liksom. Att era barn är precis lika mycket värda. Och mamman började gråta. Och det kan ju vara så här i en situation att ni vet hur det är. Barnen bråkar kanske och tycker att ja, men min brorsa, han får allt det och allt det. Men vet du, för Gud finns det en sån kärlek. Vi är lika mycket värda. Så det vart liksom ett budskap till mamman och pappan där. Jag vill att ni ska ta med er den här enkla sanningen att du är så underbart värd. Och därför vill jag börja med det. Jag vill börja med att säga det här med Guds kunskap. Han är så stor. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Och sen efter det här som jag har läst då, så står det så här. Därför ber jag er bröder. Och det där lilla därför är ju väldigt viktigt. Det är ett viktigt ord. Då ska man ha med sig det här. Vilket djup av kunskap och vishet och rikedom hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans vägar och så vidare. Då ska man ha med sig det in i nästa bit här. Därför, för att Gud är så här, ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och vad säger det här? Jo, vi får frambära oss som ett heligt och ett levande offer för att bygga Guds rike. Det är jätteviktigt det här. Och för att Gud har all makten, han vet allt. Och det han vill är att vi ska bara komma till honom och säga, här är jag. Jag vill tjäna dig. Jag vill bli brukad på det sätt du vill att jag ska bli brukad på. Och vad vill han? Jo, att vi ska frambära oss som ett levande offer, hörni. Det är inte meningen att vi ska spränga oss till döds för att offra oss till Gud eller något sånt. Utan så länge vi lever, så länge vi har en uns liv i våra kroppar, så kan vi få tjäna Gud, du och jag. Levande offer. Livet är en gåva, hörni. Och sen så säger han, och ett heligt offer. Och det är här som kampen kommer in i våra liv, hörrni. Det är heligt. Vadå avskilt? Jo, ett avskilt. Gud är helig. Gud vill att vi ska vara heliga. Och den här kampen kommer in. Vi ska inte hålla på med onda saker. Och vi vet att det är en kamp det här. Och det är en kamp ända in i vardagen. Det är inte bara en kamp på söndagarna. Utan det är en kamp i vardagen att liksom hålla stånd mot det onda. Och det här är ju faktiskt ett arbete. Och det står på ett annat ställe i Bibeln. Kämpa trons goda kamp. Och sök vinna det eviga livet. Vad säger det oss? Jo, att det är en kamp. Kämpa. Att vi är delaktiga i det här. Att det är en god kamp. Trons goda kamp. Och det är arbete för dig och mig många gånger. Vi måste hålla fast vid det som är sant och riktigt. Och då kan man ju tänka så här. Ja, men vad jobbigt det här är då. Det här, Micke, låter ju som det bara är tungt. Och så jobbigt. Men vet ni, det är ju inte meningen att vi ska ta faktiskt och kämpa i egen kraft. Kämpa bara för oss själva, liksom, eller med oss själva. Utan om man läser vidare här i Romarbrevet 12. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vad står det? Jo, låt er förvandlas genom förnyelsen. Alltså det finns en ande, den heliga ande som jag nämnde om i början här. Som kommer med förnyelse. Och precis som årstiderna förnyas i våren och det liksom börjar blomma. Så finns det en ande som vill förvandla. Och vad behöver vi göra? Vi behöver låta oss. Här är jag. Jag vill låta mig förvandlas, helige ande. Men det finns en kraft som är verksam. Och det är en helige andes kraft som finns där för oss. Vi ska gå vidare här. Jag ska ta och lägga fram klockan här. Det är en sån här grej man också måste ha koll på. Lite så. Hörrni, vi har pratat om Gud. Att han är full av rikedom. Den helige ande finns där för oss. Och jag ska ta och läsa i Första Thessalonikerbrevet 4:3 här också. Och det är lite av det jag har berört. Vad vill Gud med våra liv? Jo, i Första Thessalonikerbrevet 4:3 så står det så här. Detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga. Och det är ju väldigt kort och koncist. Så vet man en allmängiltig vilja hos Gud. Vad är det? Jo, det är att vi ska bli heliga. För att vi ärar Gud med det. Att avhålla oss från det som är ont och söka det som är gott. Vi ärar Gud med ett sånt levande. Så det här vet jag. Ja, min specifika vilja, det är eller rättare sagt Guds specifika vilja med mitt liv. Ja, det får du ta reda på. Men det jag kan säga om hans allmängiltiga vilja, det är att han, något som gäller alla, det är att han vill att vi ska bli heliga. Och det är jätteviktigt att veta. Så. Och det är alltså en process. Så. Och samtidigt så kommer jag till någonting här alldeles snart som är ett måste i den processen också. Det är inte meningen att vi ska börja nämligen med den processen, utan det måste finnas en frälsning som vi har tagit del av först och främst. Att vi har sagt ja till Jesus. Där börjar liksom livet. Men sen är det också den här kampen att leva på ett rent och heligt sätt som är viktigt att man tar fram och lyfter fram. Sen är det ju så här, när det gäller att tillsammans bygga Guds rike, så är det ju faktiskt så att Gud vill att vi ska göra saker. Och ibland så kanske vi bara lyfter att ja, det är så fint och så här med att vara kristen. Och det är det. Det är något helt underbart att få ha en källa. Men Gud vill också att vi bygger Guds rike här i livet. Och det är också väldigt, väldigt viktigt att liksom stanna upp inför. Jag ska läsa ur första Thessalonikerbrevet 4:1. Och då skriver Paulus så här. Och nu bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Vill vi i Herren, Jesu namn, vädja till er och mana er att göra ännu mer. Oj då. Kan man komma med krav också? Här är det ju faktiskt så att Paulus, han vädjar här. Ja, men gör lite mer än det ni gör. Och det här gäller oss alla. När ni har fått lära er av oss hur ni ska leva. Ja, men det är steg nummer ett. Att leva ett liv som behagar Gud. Steg nummer två. Och det är ju så ni lever. Ja, men jättebra. Om man har lyckats komma dit också. Att man lever ut det man har lärt sig. Det är ju verkligen det som är meningen. Eller hur? Men då säger alltså Paulus så här. Vi vill i Herren Jesu namn vädja till er. Och mana er att göra ännu mer. Får man göra det, hörrni? Ja, det får man göra. För att kraften i det här ligger i Herren Jesu namn. Vi har ju sagt det och vi har tagit ifrån Bibeln här. Att Gud står ju och finns vid din sida. Och det är så enormt stort. Och ni vet att det är ju så här att tittar man på Bibeln, både gamla och nya testamentet, på flera ställen så finns det en sak som Gud säger som är fundamentalt viktigt. Och med det menar jag liksom att det är verkligen någonting att bygga på och ta till sig i sitt liv idag. Och det är ju så här att om vi tittar på, vi kan titta på olika personer i Bibeln. Tittar vi på Gideon, ja, om ni känner till historien om Gideon. Han levde i en orolig tid i Israel. Han försökte gömma sig för midjaniterna som kom där med svärd och sånt. Och helt plötsligt så kommer en Herrens ängel till honom. Och berättar för honom att ja, men jag har utvalt dig här. Och så börjar Gideon och propagera emot lite där. Och, ja, men jag är ju den minste och så vidare. Vi känner igen oss i det här ibland kanske. Hur vi försöker att tala med Gud. Och då säger Gud så här. Jag ska vara med dig. Och det här återkommer ju just det här. Jag ska vara med dig. Det är något jättestort. Som man bara kan stanna upp vid. Vad innebär det? Jo, det är ju så att vi måste veta vem den här jag är då. Vi måste veta och känna till vem Gud är. Eller hur? Och det får vi växa i. Att han är kärleksfull. Att han är vis som vi har läst om. Att han är full av kunskap och vishet och så vidare. Men just det, jag ska vara med dig. Det är någonting som återkommer, hörni. På ett underbart sätt. Och Mose fick också uppleva precis samma sak. Mose som hade varit med om ett, kan man säga, en omstörtande grej i sitt liv. Tänk att växa upp och ha tillgång till rikedom i ett palats. Få tillgång till den vishet som fanns i Egypten då. Och kunskap. Man växer upp vid hovet. Och liksom man saknar ingenting. Och så vidare. Sen beger han sig ut en dag. Och så ser han helt plötsligt då, en egyptier som piskar en israelit. Då, och han liksom dödar den här egyptien då. Och sen flyr han ifrån landet. Och blir herde fåraherde. Och då kan man ju tänka så här i den situationen. Nej, men nu är det slut liksom. Jag har varit här uppe. Och nu är jag där nere någonstans. Och vaktar får. Ja. Men sen en dag när han letar efter en av sina får där. Så kommer han till ett ställe och ser den här brinnande busken. Då. Och Gud talar till honom. Och samma sak där. Mose börjar liksom dividera lite här åt. Nej, men jag kan ju inte prata och sånt här. Och ni känner igen det här, ni som är bibelläsare. Och hur ska det gå? Ska du skicka liksom mig till Egypten och så? Och jag pratar lite fritt om själva situationen här. Men det var så han tänkte. Och vad säger Gud då? Jag ska vara med dig. Och samma sak hörni i... vi har en grej i... faktiskt, ska vi se här. I Apostlagärningarna 18 och 9. Och nu flyttar vi alltså in ifrån Mose tid till nytestamentlig tid. Och så landar vi här i Paulus liv. När han ville sprida ut och bygga Guds rike. Och då står det så här. Paulus var på ett ställe där det var mycket strid för honom. Alltså mycket, han fick råka ut för mycket förföljelse. Och då står det så här. En natt sade Herren till Paulus i en syn. Var inte rädd utan fortsätt att predika. Och låt dig inte tystas. Ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i 1,5 år och undervisade dem om Guds ord. Ja, var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Och det här är ju jätteviktigt att som sagt vara veta då. Jag är med dig. Att vi får gå ut i den vissheten också idag faktiskt. Vad vi än står i. Att Herren är med oss. Gud är med oss. Jag vill leva för honom. Han har lovat att då vill han vara med oss. Hörrni. Det är ju något som är jättestort. Och det finns ett ställe i Bibeln där man bortser ifrån det här. Man tycker inte det var så viktigt att Gud var med. Men det blir också en liksom varnande exempel för oss. För det var så här att Gud ville att de skulle göra en sak. Där står det i Gamla testamentet. Och jag kommer bara kort gå igenom det. Men de gjorde inte det som Gud hade sagt åt dem. Och det var under Israels vandring i öknen. Eller rättare sagt, ja, precis. Och då gjorde de inte den här saken, men så ångrade de sig och sa, nej men nu vill vi ut, nu ska vi inta de här midjaniterna, nu går vi ut liksom. Och då stod det att de gick i övermod, och Mose sa så här att Herren är inte med er nu, utan nu är det så, nu var det för sent liksom, just då. Men de gick i sitt övermod och de blev slagna, hörni. Så att det är jätteviktigt att Herren är med oss. Att vi liksom kämpar för det här. Vad vill du, Herre? Du har lovat mig att du vill vara med mig alla dagar, inte tidens slut. Om jag håller mig till dig. Det är jätteviktigt det här. Men han älskar dig. Han har ett personligt intresse av just dig. Att vara med dig. Så. Idag så lever vi i en nytestamentlig tid. Jag har pratat här ganska mycket nu om att Herren är med oss. Men jag vill att det ska vara en grund också för det jag kommer att gå in i alldeles strax. På vilket sätt kan vi i nytestamentlig tid se väldigt, väldigt stora löften av att Gud ska vara med oss? Jo, det är så här att i Johannes 14 och vers 26, hörrni, där pratar Jesus om
någonting som är jätteviktigt. Nu hittar jag mina glasögon. Titta vad underbart. Och i Johannes 14:26 där står det så här. Och det är alltså Jesus som säger det här. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Det var någonting han sa innan här då. Men det här som jag kommer till nu då. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det här är ju jättestort. Den heliga ande som vi börjar den här med Thomas utbultsång. Heliga ande kom och fyll mig. Han som kallas för hjälparen. Ja men han ska bli sänd till oss. Och han ska lära er allt. Och påminna er om allt. Det rymmer ju så enormt mycket det här. Så kan inte vi någonting. Ja men helig ande lär mig det här. För Jesus säger så här. Den helige ande vill lära oss saker. Och då måste vi vara lite öppna också. Naturligtvis för det här. Att inte det här liksom stolta då att. Jag kan allt. Jag kan. Och så vidare. Va? Utan en ödmjuk attityd där vi säger till Herren. Men lär mig nu. Hur ska jag gå tillväga i den här situationen? Och så vidare. Och då har man en väldig styrka i det här. Att Jesus har sagt det här. Den helige ande ska påminna oss också. Det är inte alltid vi vet i olika situationer hur vi ska göra. Men så kommer ett bibelord. Känner igen det här. Som talar till oss. Och så blir det någonting som blir till styrka för oss. Och vi kan liksom resa oss. Och vi kan göra det Gud vill. Så. Hörrni, det här med att göra Guds vilja. Ja, det var någon som sa någon gång. Om bara en sak hade uppfyllts bland jordens kristna till 100%. Så hade det varit väckelse nu. Och det ligger mycket i det. Och det som den här personen sa, det var. Det ordet är lydnad. Ja. Och vet ni, det här med lydnad, det kan ju skapa lite frustration också hos oss. Lydnad, ja vadå blind lydnad liksom. Att bara gå ut och göra någonting. Det är inte det jag pratar om riktigt här, utan det är mer en lydnad som bottnar i en kärlek. Ni vet om ni, jag brukar dra den här liknelsen om det är någon man är nyförälskad i. Och sen så frågar den personen så här, älskling, skulle du kunna ta och fixa disken här? Och så går man kanske ut och köket och kollar, ja men då är det jättemycket disk och så. Ja, blir det lätt då? Eller blir det väldigt svårt? Ja, det kan ju bero på olika saker. Det kan ju vara en utmaning naturligtvis. Men ofta finns kärleken där. Då går det så mycket lättare. Att göra saker och ting. Va? Och det är det vi måste ha med oss i det här. Att en lydnad. Ja men Guds ord talar om lydnad. På ett väldigt bestämt sätt. Och då måste vi ha med oss det också. En lydnad som är till ära för Herren. För det är hans namn som blir ärat. Och jag ska läsa ifrån Romarbrevet nu. Och i Romarbrevet så återkommer det här. Ordet lydnad, det blir som en ram till Romarbrevet tycker jag. För det, dels kan man se det i början på Romarbrevet och dels ser man det i slutet på Romarbrevet faktiskt. Och då är det Paulus som skriver så här. Han skriver om Jesus då och sen skriver han så här. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Så här är alltså lydnaden viktigt. Det är Gud som äras genom att vi lyder honom. Hörrni. Går man längre tillbaks då, eller längre fram i Romarbrevet, så heter det. Så kan man i slutet på Romarbrevet på två ställen läsa det här. Det är alltså tack, och det är samma Paulus då. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Så här pratar han också om lydnad. Det är jätteviktigt för oss att vi lyder Herren, hörni. Och sen alldeles i slutet här på Romarbrevet. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd, men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjort känd med hjälp av profetiska skrifter, för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Så det vi måste vara medvetna om, det är att Guds ord talar om lydnad, men att det finns en underbar kraft i gemenskapen och kärleken till Jesus som gör det lättare att lyda. Även om det kan vara kamp ibland också. Och det här får styrka oss liksom. Jätteviktigt. När det gäller lydnaden så är det ju så här att då måste man ju tänka så här. Ja, men lydnad till vad? Ja, lydnad i tro. Men ordet lydnad, var liksom, hur kan vi applicera det på för saker? Jo, då är det så här att Gud har gett oss olika bud. Ja. Och det står så här att Jesus säger så här att den som älskar mig, han håller mina bud. Så det är där lydnaden kommer in. Han håller mina bud. Och på ett annat ställe kan vi läsa, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Så här kommer det in för dig och mig då, att i vardagen försöka hålla de här buden med den kraft som den helige ande ger oss i varje situation. Och då kan man tänka så här, ja men Micke, jag bud pratar om nu, men vad för bud? Ja, det är ju det som Bibeln, Guds ord, liksom undervisar oss om. Det är ju just de här buden. Och att vi liksom äter av Guds ord, att vi läser Guds ord, att vi liksom cementerar oss i Guds ord, om jag får använda det ordet, alltså att vi har en rot i det, du och jag. Och då känner vi till ett bud som jag kanske tänker beröra lite extra här nu då, om tid finns. Det finns det. Titta på Frans lite här. Och det är just missionsbefallningen som är ett bud som Jesus har gett oss. Alltså gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och lär dem allt och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alltså att lära människor om allt som han har undervisat och så vidare. Va? Men att göra till lärjungar. Alltså det är ju ett budskap som du och jag har. Som är jätteviktigt. Och idag så finns det en fara. Enligt mitt sätt att se på det. Att man tänker så här. Ja, men att vinna lärjungar. Ja, men det är bara för evangelister. Det är bara för de som har den gåvan. Jag gör något annat. Men nej, det är inte så det funkar. Utan missionsbefallningen är för alla kristna. Att gå ut, att göra folk till lärjungar. Som betyder efterföljare till Jesus. Och den biten är enormt viktigt, för att vad säger Jesus? Jo, han säger så här att Människor går faktiskt förlorade. Människor går förlorade om man inte får tag i frälsningen i Jesus Kristus. Och människor måste få reda på vad det innebär det här med frälsning. Alltså att bli räddad. Och frälsning, det är ett gammalt ord. Det kanske låter lite konstigt. Vi möter det ordet i tidningsartiklar ibland, i sportnyheter och så vidare. Men frälsning, det kommer från ett gammalt ord som betyder frihalsa. Frälsning. Och ni vet, om ni tänker på en slav så här. Bilden av en slav som har ett järn så här runt halsen. Och så en länk eller kedja till nästa slav som också har det liksom. Och sen så får man uppleva hur det här halsjärnet bara knäcks av. Och man är fri. Och det här är jätteviktigt att människor får reda på. Att det finns en frälsning. Om jag nu använder det ordet. En räddning. För att det är så att synderna, alltså det som du och jag har gjort fel, det drar ner oss. Och det finns en dom som faller på synd. Synd medför dom. Men det stora, och det brukar vi också när vi är ute på stan. Jag är med ett gäng som brukar vara ute på stan och prata med människor och så om just vad Jesus har att erbjuda. Då brukar vi säga så här att vi brukar lyfta synden. Det finns en synd i människors liv. Jätteviktigt att man blir medveten att man är en syndare, att man har gjort fel. Och då brukar jag säga så här, jag brukar ta en liten vad ska man säga, ett tankeexperiment och frågan om du, får jag fråga dig en personlig sak? Ja, visst. Du, om du har du ljugit någon gång? Ja, säger de då. Ja, vad är du då? Ja, då är jag en lögnare. Ja, har du stulit någonting någon gång? Ja, jag tog någon penna när jag liksom var liten och så. Tog lite godis och så. Ja, men vad är du då? Ja, men då är jag ju en tjuv. Ja, precis. Okej, har du begått äktenskapsbrott någon gång? Ja, sådär, okej. Ja, är det en del som säger då. Ja, vad är du då? Ja, då kan de inte det här gamla ordet äktenskapsbrytare naturligtvis då. Så då brukar jag hjälpa dem på traven. Men i alla fall då, att du har sett på en kvinna med lust och så vidare, va? Ja, men det har jag gjort liksom. Då förstår de det också då. Har du mördat någon gång, säger jag då också. Och då skrattar de ju till, för det är ju liksom då procentuellt sett hur många möter man på någon som har liksom mördat någon då. Så många skrattar till och säger nej, men det har jag inte gjort. Då säger jag så här, ja men låt mig förklara en sak för dig. Jesus säger så här, att den som hatar sin broder är en mördare i sitt hjärta. Har du hatat din broder eller syster någon gång? Då tänker de till, jo men ja, en del, nej, de bromsar lite kring det här ordet hata, men ja, en del säger, jo men det har jag gjort och sånt här. Ja, vad är du då? En mördare. Och det här är ju inte svårt att förstå, va? Men det vi behöver göra, det är att presentera att det finns en synd i människors liv. Ja, men sen berätta om det goda budskapet. Vad är det för någonting? Jo, att när du står inför domen och Gud ska döma allt ont, för det gör han. Han är rättvis. Då finns det en frikännande dom för dig. Och ni vet att går man in i en domstol så här, så kan man få en fällande dom, men man kan också, eller så får man en frikännande dom. Och det som Jesus har gjort för dig och mig, hörni, på Golgata, det är att han har förberett för en frikännande dom. För det står så här att straffet var lagt på honom för att vi ska få frid. Och genom hans sår har vi blivit helade. Så han tog ditt straff på sig. Och nu är det en sak du behöver göra, säger vi till människor då. Och det är att du måste ta emot den här gåvan. Den är jätteviktig. Du måste ta emot den. Hur gör man då? Jo, det är precis som en present. Jag skulle kunna gå till Frans som sitter här och ge honom en present när han fyller år. till exempel. Och vad gör han då? Han tar emot den. Förhoppningsvis. För det brukar man göra. Och man känner så här att ja, men jag, den här får jag för att jag är så duktig och så präktig. Nej, så, det gör man ju inte. Utan man är ju bara glad, eller hur? Ta emot den. Men sen måste Frans göra en sak för att det här som ligger i paketet ska bli en välsignelse för hans liv. Om det nu ligger... ja, jag tar det här gamla, en check. Det är ofta man inte har checker. Men vi tar en mobiltelefon då. Han vill ha en mobiltelefon. Och det ligger en mobiltelefon i det här paketet. Och han stoppar undan det här paketet och glömmer det här paketet. Han har fått det, men han liksom, han öppnar inte paketet. Ja, men då blir det ingen välsignelse för han och för hans liv. Och först när han öppnar det, då blir det en välsignelse. Och samma sak med frälsningen, hörrni. Att när man tar emot Jesus så blir det så att då blir det liksom till nytta för dig. Man får använda det ordet. Att Jesus, han kommer in i ditt liv och han frälser dig och omsluter dig med sin kärlek. Det är ju så här också då att det här med missionsbefallningen, som jag sa från början då, nu tog jag lite vad det innebär och så, men det är ett bud som är jätteviktigt. Jag ska ha koll på klockan här. Det finns nämligen ett ställe här i Apostlagärningarna, om jag får återkomma till ditt och mitt ansvar här, som är jätteviktigt. För att förstå det här, att det här med evangelisation, det tillhör inte bara de som har den särskilda gåvan så att evangelisera, utan det tillkommer dig och mig att prata, att tala om Jesus. Och nu ska ni följa med mig till ett ställe här i Apostlagärningarna, och Paulus liv innan han blev en kristen. Ja. Då står det så här i Jerusalem, den första kristna tiden här. Den dagen, alltså på en speciell dag då, så börjar en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats, hör ni det? De som hade skingrats, det var alltså alla utom apostlarna skingrades. De som hade skingrats alltså. Vanliga församlingsmedlemmar, om man får uttrycka sig så. Så de vandrade omkring och predikade budskapet. De gjorde det. De tog det på allvar det här. Ja. Och sen får man läsa om Filippos och så vidare. Vad som hände när han delade med sig. Men det här är någonting som är jätteviktigt. Att du och jag tar det här på allvar. Att dela med oss av det som är Guds plan med människan. Att få komma till gemenskap med honom. Gud, den helige ande, lär mig. Lär mig. Jesus säger, jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra er till människofiskare. Det är kopplingen till Jesus igen här. Jesus, hjälp mig. Hur kan jag föra ut det här goda budskapet? Att du kan bli frikänd genom Jesu död och uppståndelse på korset. Hur kan jag föra ut det till bekantskapskrets, mina närmaste, de som jag har kontakt med, det är att bygga Guds rike, hörrni. Och vad står det då? Jag börjar närma mig slutet här. Det står så här i första Korintherbrevet. Och det är Paulus igen, där han berör det här med att bygga Guds rike. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Och den är Jesus Kristus. Du måste liksom låta Jesus komma in i ditt liv. Du måste ha en levande relation med honom för att ens kunna bygga någonting i Guds rike. Hoppas du förstår det. Den här relationen är så viktig med Jesus. Jesus säger själv så här: utan mig kan ni ingenting göra. Okay. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Det här livet flödar, precis som våren här. Där det flödar av liv, så flödar det av Jesu liv in i oss som är grenarna. Det är ju en enkel bild så. Så säger han vidare här: på den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Så vi ska inte försumma det här. Vi har fått allt det här, hörni. Men det finns också ett ansvar. Ett ansvar som inte är för tungt att bära, för den helige ande är med oss. Ja. Men vi måste tänka på hur vi bygger. Vi måste vara med och bygga, hörni. Jag ska avsluta där. Så ska vi be tillsammans. Tack Herre Jesus för att vi får bara komma nära dig, Herre Jesus. Och tack Herre för att vi får förundras över det liv och den livskraft, Herre, som finns i våren, Herre, med pålande bäckar och islossning, Herre, och blommor och allt det sköna, Herre. Herre, jag bara tackar dig för det, Jesus. Tack för att du vill komma med nytt liv i våra liv också, Herre. Du vill komma med förnyelse genom den helige ande, Herre. Att vi känner, Herre, att vi går ifrån en del till en annan. Att vi växer i dig, Jesus. Herre, jag bara tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.
Tack så mycket för de orden. Jag sjöng om våren här snart. Eller för en liten stund sen snart. Det är liksom bakslag på bakslag. I alla fall uppe i Bjurs. Det kommer snö. Och man har satt på sommardäckerna. Det är jätteroligt att åka ut och försöka ta sig upp för någon backe. Men jag vet en sak. Hur det än håller på och snöar, så kommer sommaren. Och därför så tänkte jag att sjunga den sista sången, som den är faktiskt lika gammal som mig. Det är bara några månaders skillnad mellan sångens tillkomst och mig. För den här skrev min far när han hade tagit tillvara på sin barnatro igen. Och då hade han order om att han skulle skriva: du behöver väl inte att skriva om den där Jesus, hade hans fru sagt till honom, min mamma alltså. Men han lyckades skriva två verser. Och man vet i alla fall vem det handlar om. Och sen gick det några år, närmare 5 stycken. Och så fick min mor också uppleva vad frälsningen betydde för någonting. Och då skrev han en vers till. Och där är Jesus med, för han är det viktigaste i det här sammanhanget. Och jag berättade just för här innan vi startade gudstjänsten att min far sa, när jag började som 19-åring och var ute och sjunga och spela, kom han och sa efter några år: du Malte, sa han, du, när du är ute och sjunger ska du sjunga någon sång av Dan Andersson, för det är bra, sa han. Och du vet, när man är 20, 21, 22 år, det är ju 45 år sedan, Dan Andersson var väl inte någon populär i mitt tycke då. Men okej, jag sa, ja okej, kan väl göra det. Sen kom han med något ännu värre sen efter det. Så sa han, sen kan du ju ta någon sång av mig. Och det var ju som att dra ner en rullgardin. Men man blir kanske lite, vad säger, visare med åren. Så därför gör jag nu som pappa sa. Här kommer hans första religiösa sång, om man säger så.
Thank you.
vill sjunga skaparens lov i sommartid. O, må jag få sjunga hans lov evinnerlig. Han som allt har skapat, så skön han blev för mig. Mycket mer än någonsin jag kan säga dig. Blommorna på ängen förkunnar ju hans prakt. Stjärnorna där ovan, det talar om hans makt. Skulle inte jag då så här på barnavis sjunga till hans ära och sjunga till hans pris. Jag vill sjunga skaparens lov som givit mig öga som kan se, öra som kan höra dig, tunga till att tala och läppar som kan le, fötter som kan springa och händer som kan ge. Gud förutan funnes inte du och inte jag. Utan Gud det bleve natt men inte dag. Skulle inte jag då så här på barnavis sjunga till hans ära och sjunga till hans pris. Jag vill sjunga skaparens lov i tid som är. Jag vill också vinna livet ovan där. O, må jag här vandra den väg som Bibeln lär. Lita mer på Jesus, han som sanning är. Himmelrikets nycklar giver han åt dem som på denna jorden honom haft till vän. Då i paradiset ska vi nog en gång känna samma glädje och sjunga samma sång.
Vi ska avsluta med att be en bön för den veckan som kommer. Tack Gud för det budskap du har fått höra genom den här gudstjänsten, Herre. Och be att du ska låta dig få ge frukt i människors liv, Herre. Be också att du ska vara med oss under resten av veckan. Var med den som är hemma. Var med här oss här i Falun. Var med beslutsfattande. Var med också här i Sverige att hjälpa våra politiker att ta visa beslut. Och vi lägger veckan som kommer i dina händer, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på oss.